Kära lyssnare, nu är det 82 dagar kvar till valet. Det kan tyckas vara god tid att bestämma sig för vem man ska rösta på, men faktum är att det börjar dra ihop sig. Vi måste hitta någon som det känns bra i magen att sätta i riksdagen, som kommer ta kloka beslut, som vi kan, någon som vi kan stå för att vi har röstat dit när vi blir ställda till svars av våra barnbarn sen om 50 år. Så nu är det viktigt att lyssna på alla avsnitt av Synfält framåt. För det är först då man kan göra ett välgrundat beslut. Sprid informationen om att den här podden finns till alla ni känner. Och sen är det bara 4 dagar kvar till midsommar också. Och så ni måste komma ihåg att köpa jordgubbar och gå på systemet och sånt. Men det där har ni koll på. Idag har vi en vikarie istället för Tobias, så har vi en ung kollega till mig som faktiskt ska få rösta i riksdagsvalet för allra första gången. Så vi hoppas att det ska ge oss lite nya perspektiv, och så har vi en intressant gäst. Men innan vi lyssnar på avsnittet så vill jag tacka Per Lord och Fredrik Köhler så hemskt mycket för att de har blivit patrons. Synfält framåt kan man ju sponsra på det sätt. Man går in på patreon.com och så letar man upp Synfält framåt, så kan man välja att bidra med några dollar per avsnitt som vi släpper. Hjälper till med finansieringen. Bland annat så kommer vi använda pengarna till att åka till Tjernobyl om ett par veckor och göra ett reportage om kärnkraft. Vi ska försöka lista ut vad vi tycker om det. Än så länge är vi väldigt positiva, men vi får se om det kanske revideras lite, den uppfattningen, när vi har varit i Tjernobyl och sett hur det ser ut där. Sen har vi en vinnare också på vår Tradera-aktion. En anonym välgörare tackar så hemskt mycket för att vi gör ett grymt och viktigt arbete. Men han vaskar själva reklamspotten och vill inte ha något fokus. Då respekterar det och tackar så hemskt mycket. För övrigt så är vi svinglada över alla reaktioner som vi får. Alla tummar upp och alla likes och alla bra recensioner på iTunes. Allting gör oss väldigt glada. Och så hjälper det till att sprida kunskapen om att vår podd finns. Och det tycker vi är kul. Nu ska vi lyssna på avsnittet.
Förra valet när jag skulle gå och rösta så insåg jag att jag var 17 år och 10 månader, så jag fick inte rösta. Och det var ju dumt. Men jag tyckte att så nu den rösten som jag lägger i år känns liksom nästan dubbelt så viktig, för att jag ville rösta så mycket då. Och då tänker jag ju att jag vill lägga den på rätt parti, och jag vet ungefär vad ni står för och tycker allihopa, så jag tänker väldigt mycket fram och tillbaka. Och de timmarna i veckan när jag funderar på att rösta på vänstern så känner jag mig väldigt snäll. Jag känner mig inte så smart, men jag känner mig väldigt snäll. Och jag undrar om du tycker att man ska vara smart eller snäll när man röstar. Vasiliki Tsouplaki, du är kulturpolitisk talesperson. Välkommen hit.
Tack så mycket. Men jag tänker att det är ju smart att vara snäll. Mm. Att det liksom hänger ihop. Så man behöver inte välja.
Mm, okej. Okay. Det ska jag ta in i min beräkning när jag går och rösta. Välkommen hit också, Kristoffer Appelqvist.
Tack.
Ägare av den här podden egentligen tillsammans med Tobias Wahlqvist.
Och välkommen hit du också, Carl Stanley.
Tack
och
så mycket.
Och Vasiliki, för vilket parti är du kulturpolitisk talesperson? Det tror jag vi ska nämna.
Ja, Vänsterpartiet. Mm. Så jag har varit det sen i, eller Vänsterpartiet har varit länge, men kulturpolitisk talesperson har varit sen i november. Mm. Så det är fortfarande lite färskt.
Just det. Det var Stig Henriksson som hoppade av politiken och du fyllde en lucka efter honom.
Ja,
eller hur,
precis.
Det?
Ska vi nämna något om att vi pratar lite likt för vissa Stockholmsöron?
Ja, men tycker du det?
Ja, lite.
Ja. Ja.
Måste vi inleda varje när du ser oss så du vet vem det är som pratar? Vi har ju fått höra det några gånger. Du firade nyår hemma hos mig och då var det någon som trodde att du var min son.
Ja, precis. Fast att din son är uppväxt i Värmland.
Ja, och att han också var där.
Ja, ja, det var också konstigt. Det var han som trodde att jag var din son.
Jag har också spelat din pappa i tv-serien Motorcykelkriget.
Det stämmer.
Ja, det där kanske.
Ja. Ja, ni får helt enkelt spetsa öronen och försöka höra skillnad på Helsingborgsdialekten som Carl pratar och malmöitiskan som jag pratar.
Exakt. Vi kör en lite snabbkoll. Det är korta frågor, om det ens är frågor. Men det ska svaras ganska snabbt, så snabbt du kan. Favoritlåt?
sån här frågor får man ju alltid som kulturpolitisk talsperson och så ska man ha tänkt ut något bra.
Mm.
Men favoritlåt kan jag inte säga snabbt. Jag lyssnar mycket på latinamerikansk musik.
Okay.
Lite så dansvänligt.
En bra artist, kan du säga en favoritartist?
Julieta Venegas lyssnar jag mycket på. Spela dragspel och lite så.
Mm. Mm. Favoritfilm? Det här ska man kunna som kulturpolitisk.
Ja, jag vet, jag vet. Nu tittar jag mest på serier. Det är därför jag har lite svårt att komma på en film.
Har du sett Amatörer? Gabriella Pichler?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har hört många recensioner. Jag tänkte att jag ska se den.
Mm. Vad tittar du på för serier nu?
Nu tittar jag väl på The Good Fight. Började jag kolla på häromdagen.
Mm.
Lite, jag hade en favorit häromveckan, men den tittar jag slut på. Det är just det där när man är riktigt bra.
Vilken
är
det?
Fort. La Casa de Papel heter den.
Jaha, okej. Okay. Säg inte hur det slutar. Jag är mitt i...
Ja, visst är den bra? Ja, ja, jättespännande.
Hon, vad heter det? Tokyo har precis kört in med motorcykeln tillbaks. Ja, mycket spännande.
Ja, verkligen.
Mycket spännande.
Ja, men det är roligt, för det är ju inte jättevanligt med tv-serier där de pratar spanska.
Nej, men det är kul. Jag är spansklärare, så att jag försöker hålla igång lite grann. Så då är jag väldigt tacksam att det finns en del serier. Så.
Och inte så här kriminell spanska som det alltid blir, så här knarkspanska i Colombia. Nej, utan liksom
visst, lite,
fin
lite.
Spanska. Madrid är de, va?
Ja, men det är de nog. Ja, annars så, ja, men det är kul att lära sig slang också, men det är inte så ofta man använder just knarktermerna. Så.
Nej. Platta i plomo.
Vi går över till favoritbok.
Ofta så frågar folk den senast lästa boken. Den tycker jag var lite lättare när man ska liksom nämna en favoritbok. Men En halvgul sol kanske jag ska säga.
Mm.
Den tycker jag om.
Favoritspel? Datorspel tänker vi.
Typ. Det spelar jag inte alls.
Okej, vi går vidare.
Jag tittar mycket på FIFA för att min sambo spelar, men jag spelar inte själv.
Men FIFA är ju... Ja. Alltså, tv-spel är väl kulturen, inte det?
Jo, men det är väl... Skulle jag väl säga.
Så då har du en lucka i din bildning där?
Ja, jo... Det kanske inte räknas att man tittar, man ska spela själv.
Men FIFA är ju fotboll.
Vi har hand om idrottsfrågor också, så att det kanske är en
okay.
liksom.
Yeah.
Mm.
Gynnar våra upphovsrättsregler kreativiteten?
Ja, det är en svår fråga.
Det stämmer. Vänligen besvara den.
Alltså Vänsterpartiet, vi har ju liksom... kan man säga att vi har vacklat lite kanske i upphovsrättsfrågorna, att vi behöver nog... djupdyka lite mera kring dem. Mm. Men det jag får till mig från olika håll är väl att nej, men nu är det de stora jättarna som styr och olika kulturskapare har svårt att göra sig hörda med och liksom få betalt för sina grejer och sådär. Att vi behöver nog titta lite grann på upphovsrättsfrågorna.
Mm. Borde alla unga tvingas läsa Strindberg och Lagerlöf?
Nej, inte kanske hela romanen kanske, men att man ska känna till. Det tycker jag ingår som en del i svensk undervisningen. Lite litteraturhistoria och sådär. Att man liksom får lite kläm på vad det handlar om och lite känsla för genrer. Men inte att man ska liksom tvingas läsa särskilda verk.
Vilken roman börjar med Äntligen stod prästen i predikstolen?
Oh.
Gösta Bernings saga. Det stod på 20-lapparna också när Selma var på 20-lapparna. Ja. Men det är alltså längre. Så nu står det väl...
Romanen 20-lapparna.
Mm. Va?
Ja,
precis. Ja, precis. Men tänker du... Jag tänker att det där med... kulturkanon-frågan. Jag vet inte, vad är din inställning är då att det inte behövs någon kulturkanon?
Nej, det tycker jag nog inte. Utan att om man ska uppmuntra elevers läsande så kan det vara bra att kunna anpassa utifrån vilka har jag i klassrummet framför mig. Och just att få igång läsningen och sen så att eleverna själva kan hitta klassiker eller hitta de verk som man kanske kan rekommendera. Ja, men du skulle inte kolla på Strindberg eller skulle du inte kunna läsa lite sådär. Men att en viss liksom grundläggande kunskap om olika svenska författare, det tycker jag man ska få. Men...
Jag älskar tv-serien The Wire. Och i första säsongen av The Wire så är det en av killarna som säljer knark som blir blå. Han får falska sedlar. Och så säger han de andra killarna, men hur fan kan du inte se skillnad? Liksom, det är fel papper och sådär. Och så säger han, men vad fan vet jag? Det är en död president på bild. Då är det pengar. Och då säger den andra killen, det är liksom unga knarklangar. Och säger den andra killen så här, Hamilton var inte president. Han bara, vadå? Ja, men det där är Hamilton. Han var inte president. Ja, men folk som langar knark vet vem människorna på pengarna är i USA. Det är en del av nationalismen, en del av att vara patriot, en del av att vara amerikan.
Mm.
Även om man bara kallar dem dead white guys så vet du fortfarande att det är liksom treasury, bla bla bla, secretary Hamilton från liksom flera hundra år sedan. Borde det inte vara så här också? Borde inte veta vilka som är på pengarna i alla fall? Liksom. Jag tänker Selma Lagerlöf, det är den första kvinnliga Nobelpristagaren. Hon var den första kvinnliga ledamoten i Svenska Akademien. Så här, borde vi inte läsa Gösta Bernings saga? Borde inte det vara någon sorts lägsta nivå ändå? Liksom?
Som sagt så tycker jag att man ska känna till och man ska få, liksom, man ska få lite av varje i undervisningen. Men sen att det är just de här verken som är de viktigaste att läsa. Jag tror inte riktigt att det är en, liksom, den rätta vägen. Och vem ska sätta ihop den listan? Och jag bara ser framför mig hur svårt det blir att trycka ner de här böckerna i halsen på 16-åringarna. Men att man väcker intresse. Men den här författaren är spännande även idag utifrån de här synpunkterna. Och hon har varit viktig på det här sättet. Att man liksom kan väcka intresse, tänker jag. Att det är det viktiga. Och inte just att det här verket ska alla ha läst. Mm. Men sen är det som du säger, att man har gemensamma referenser. Att det finns liksom något som man känner igen och som håller samman. Det kan ju absolut vara viktigt på många sätt.
Nästa fråga. Är det problem att vissa delar av kulturlivet domineras av män? Till exempel att man är DJ eller ståuppkomiker eller spelutvecklare eller så?
Alltså, problemet är väl om det finns strukturer som stänger ute kvinnor.
Men gör det då?
Det verkar ju lite konstigt om det är så att... att det bara skulle vara, att det skulle vara någon liksom i manliga biologin som gör att man passar bättre som DJ. Eller det, då blir man lite misstänksam liksom, om det ser ut på det sättet. Mm. Och då är det väl, och så har det väl liksom pratats lite om på ståuppsidan också, varför det är så få kvinnor och sådär. Mm. Och då tycker jag att då kan man väl gräva lite i det, skrapa lite på ytan vad det är som liksom sätter stopp. Och det behöver ju inte vara något jättekonkret, utan det kan ju vara liksom en jargong eller ett liksom en intern kultur som man inte känner sig hemma i. Det kan ju vara väldigt subtila saker som gör att man inte satsar. Eller att det inte finns några förebilder, att det blir liksom en negativ spiral. Så, men ser man inga tjejer som är DJs när man går ut, så tänker man inte, men det kan vara någonting för mig.
Mm. Så. Borde konstnärer tjäna mer pengar?
Med tanke på, alltså om man tittar så, det fanns ju en utredning som kom ganska nyligen nu, konstnärspolitiska utredningen, som visar att konstnärer har längre utbildning än genomsnittsinvånaren, men tjänar mycket mindre. Genomsnittsinkomsten tror jag var 13 000. Mm. Så har man liksom läst kanske en förberedande konstnärlig utbildning och sen 4-5 år liksom på en högskola, och sen så får man knappt ihop till pensionen. Då känns det ju inte som att... Då förstår jag också att många tvekar för att satsa på det.
Men beror det inte också på vem man räknar in i konstnär?
Jag vet inte exakt.
Johan Reborg för konstnär liksom, så känner de ju inte för lite.
Nej, men det här är väl någon slags
snitt. Tvärtom, skulle jag säga.
Nej, men det är väl någon slags snitt. Jag vet inte exakt hur de har räknat vad som är liksom bakom liggande statistiken.
Mm. Sen är vi klart konstnärer, att... vi två? Vi är upphovsrättsägare.
Ja, men då tror jag ni räknas. Tror ni räknas
in. Vi har ju aldrig fått några bidrag för något som vi har gjort. Så det har inte med det att göra.
Nej.
Vi har inte gått någon utbildning på någon kulturskola.
Nej, precis. Jag får undersöka den här statistiken lite djupare.
Nästa fråga. Är det en bra idé med, inom citationstecken, gratis bio i hela landet? Citationstecken med tanke på att de finansieras av skatten.
Nej, men däremot att det finns ett stöd för filmproduktion är viktigt. Mm. Men sen så tror jag inte att Vänsterpartiet, vi har inga sådana förslag att vi ska liksom subventionera bio på det sättet.
Nej. Är det en bra idé med gratis entré till statliga museer?
Ja, det däremot tycker vi.
Alla dagar i veckan eller bara på måndagar? Eller bara...
Ja, alla dagar i veckan. Mm. Nej, men tanken är väl att det är ju vårt gemensamma kulturarv. Ja. Så det är liksom en demokratisk princip att det ska vara tillgängligt för alla. Mm. Och ibland i debatterna nu från de borgerliga partierna så säger man, ja, men det gynnar bara de som bor i Stockholm och det är bara de som tjänar pengar som går dit ändå, och de kunde ha betalat för sig. Mm. Men jag tycker att det är själva principen att vi möjliggör för alla. Sen får man jobba på andra sätt för att få dit grupper som inte besöker museerna i dagsläget. Men att det ska vara möjligt.
Finns det inte en fördel i att bara kolla vad folk gillar och sen se till att om det är jättemånga som tycker om att gå på bio så kan de få gå på bio istället för att de får gå på något de inte vill gå på?
Mm, någon slags sån här kulturcheck.
Ja, kanske.
Det är väl en intressant idé, men jag tror att det skulle vara väldigt svårt administrerat. Mm. Och någonstans finns det väl också en tanke kring vad som är kommersiellt gångbart som liksom ändå bär sig. Lite sådana liksom resonemang finns det väl i grunden också för vad som
Man ska inte stötta sånt som inte behöver stöttas. Bio finns i alla fall och så vidare. Men det här med att subventionera till exempel entrékostnaden för att komma in på ett museum. Det är ju redan väldigt subventionerat. Är det inte det som är tanken liksom, att om man redan, eller man kan jämföra det kanske bättre med en stadsteater. En biljett till en föreställning på stadsteatern, om stadsteatern inte hade några bidrag skulle biljetten kosta kanske 5000 spänn. Och nu så subventionerar man den så den bara inom citationstecken kostar 500 spänn. Och det är fortfarande samma över medelklassmänniskor som har råd att gå och kolla på. Alltså de som går och kollar skulle nästan kunna betala 5000 spänn också. Men man subventionerar det bara liksom ner till en nivå så att det fortfarande nästan är en klassfråga om vilka som kan gå dit. Varför inte subventionera det så det kostar 50 spänn så alla kan gå istället? Har du några tankar kring det där?
Ja, det är väl vad pengarna räcker till helt enkelt.
Men det kan ju inte vara om de får miljoner redan. Alltså det känns ju jättekonstigt att det skulle vara en ekonomisk fråga. Det känns ju snarare som någon sorts principfråga, eller?
Alltså jag har ju inte insyn i ekonomin för enskilda teatrar på det sättet förstås, men jag hoppas ju att man jobbar med att pressa priserna så mycket som möjligt. Ja. Det att det liksom man uppfattar ändå att man ska nå ut till alla, så att det inte ska vara en klassfråga. Men som du säger, är det ju fortfarande, det är helt klart. Men jag tänker när det gäller som museerna, vet man att det är gratis så behöver det aldrig bli en fråga, en fundering. Ja, men har vi råd att gå? Kan hela familjen följa med? Hur var det nu? Det kostade det 50 eller 100 kronor att gå in? Utan man vet, nej men det är gratis på museerna. Det finns ju mycket teater som är gratis också. Ofta att liksom kommunen bekostar barnteater eller att skolklasser får göra besök och sådär. Det går gratis.
Jag tänker att vi ska kolla lite närmare på dig. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad gör du?
Jag är från, ja det bor i Skultuna utanför Västerås. Ja. Och har ju precis ganska nyligen kommit in i riksdagen. Jag var kommunalråd innan i många år. Jobbar som lärare också. Lite sådär parallellt mellan åren har jag gjort. Hållt på med politik ganska länge.
Varför?
Varför?
Vad var du arg på?
Ja, jag var nog mest arg på att jag tyckte att det var orättvist mellan tjejer och killar. Jag gick med i Ung Vänster när jag gick på högstadiet. Och sen var jag väldigt engagerad i miljöfrågor och fredsfrågor.
Vad var det för orättvisa mellan kärnan som du hakade upp dig på?
Ja, men man fick ju höra jämt och ständigt att tjejer inte kunde göra samma saker och att man liksom inte dög på samma sätt. Och man blev liksom behandlad på ett särskilt sätt för att man var tjej. Och att du liksom genomsyrade
vardagen.
14 var jag när jag gick med Ung Vänster. Och så har du sedan dess.
Har du egna barn?
Ja, det har jag.
Har din syn på det där med skillnaden mellan killar och tjejer förändrats någonting av att du har fått barn?
Nej, jag har nog blivit argare. Jag har haft ett par år där jag inte har varit så arg. Men nu blir jag argare. För att jag tycker att det faktiskt nästan blir värre nu än när jag var liten.
Tänker du att om allting bara stod rätt till i politiken och samhället och med normerna och så skulle vi ha lika många kvinnor som män på brandstationen?
Ja, om det inte var. Det är ju mycket större chans att det skulle vara på det sättet. Så jag har ju en dotter.
Men jag tror ju ärligt talat inte att det skulle vara det. Jag blir väldigt arg när jag tänker att det finns tjejer som upplever att de inte är välkomna in på stand-up-scenen eller in på brandstationen eller sådär. Och jag är beredd att göra väldigt mycket förändringar och också uppoffringar och ge mitt privilegium för att alla av olika kön ska känna sig välkomna. Men även när de åtgärderna är gjorda så tror jag inte att det kommer vara lika många tjejer som killar där. Och jag tror att det gäller olika yrken. Jag tror att det beror på att det är skillnad mellan kvinnor och män. Tror du att jag har fel?
Alltså, jag tror ju att de allra flesta skillnaderna beror ju på hur vi blir uppfostrade och hur samhället liksom...
Social konstruktion.
Ja, precis. Och det kan man ju se om man tittar på hur det har sett historiskt eller hur det ser ut i olika kulturer. Att beroende på liksom, samhällets uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt så gör vi olika saker. I kulturer där man säger att det är... Där är manligt att ta hand om liksom matlagning. Där är det fler män som lagar mat. Alltså det går ju ganska enkelt att se. Och det här har man väl liksom sett länge. Men att förändra saker, det är ju mycket svårare. Och jag tycker ju att när jag ser barnprogram och när jag liksom går in i en klädaffär. Allting är så könskodat. Och jag blir ju jätteledsen när jag hör att min dotter inte tror att hon kan göra samma saker och att vissa saker är bara till för killar. Och liksom. Att man redan när man är 4-5 har fattat det där. För att man läser av sin omgivning, vad är det som förväntas. Det heter ju till och med brandmän. Mm. Så fort man förstår att män, det är liksom...
Men jag jobbade med runt igenom att säga på brandstationen. Hörde du det? Det var lite elegant ändå.
Så att jag tror att det börjar ju jättetidigt. Så ställer man in sig på vad finns det för framtid för mig? Och vad är det tänkt att jag ska göra? Hur är det tänkt att jag ska se ut och bete mig? Mm. Och barn är ju så formbara. Så att det går ju jättesnabbt att de liksom...
Nu skulle man till och med kunna säga att det är ganska optimistiskt att säga att det bara är en social konstruktion, de här problemen som finns. För det finns ju många som, alltså de flesta är överens om att de här skillnaderna i förutsättningar finns och att det finns olika problem och sådär. Men att det grundar sig i så många saker att det är svårt att säga exakt vad det beror på att det är fler kvinnor som blir undersköterskor än elektriker liksom. Och att säga att det enda som vi behöver göra är att skärpa oss i uppfostran. Att många skulle ju säga att det är ganska optimistisk syn på det. Att det kanske, att om det är så kanske det tar några hundra år att förändra det. När det själva verkar kanske ta några tusen år liksom.
Alltså om man tittar historiskt så har ju ändå liksom rollerna har ju förändrats och villkoren för vad det innebär och vad man och kvinna kan förändras ganska snabbt. Mm. Det behöver inte ta jättelång tid. Men det måste ju också finnas en medvetenhet om hur, även om man som förälder gör allt man kan och man jobbar stenhårt, så är det ju så mycket andra intryck som är svåra liksom att blockera ut. Mm. Så att det är ju, som du säger, det är ju jättekomplext. Mm. Men ju fler som anser att det här är ett problem och att vi behöver göra någonting åt det, desto större chans är det väl också att det händer någonting. Mm. Jag tycker det är stor skillnad. Jag har jobbat med förskolefrågor flera år. Jag tycker att det liksom, ja, jag ser när jag besöker förskolor idag att det händer andra saker mot för 10 år sedan. Mm. Fast man kanske haft uppdraget länge att jobba för att bryta stereotypa könsmönster. Så kanske man har liksom hittat formerna.
Kommer du ihåg den där studien där de mätte hur mycket tjejer och killar i barngrupperna på förskolor pratade? Och så kollar man vad personalen, hur de skrattade, hur mycket, liksom, hur mycket pratade tjejerna, hur mycket pratade killarna. Man upplevde att tjejbarnen och killbarnen pratade lika mycket när tjejerna fick 30% av utrymmet.
Det var en känd studie. Ja.
Har det där ändrat sig, tror du? Finns det mer plats för liksom, tjejer att ta plats i en barngrupp nu än vad det gjorde för 10-15 år sedan? Är det något man jobbar aktivt med?
Alltså jag ser ju att många förskolor jobbar aktivt med det på ett annat sätt. Att det finns en medvetenhet. Men jag tror att man behöver göra ännu mer. För det är, som, alltså det är ju mycket omedvetet. Det var ju grupper som filmade sig själva och tittade som blev uppmärksammade. För att man vet ju inte alltid hur man beter sig, hur man gör, hur det låter det man säger och det har ju kommit fram att förskolepersonal har upptäckt att vi använder mycket kortare liksom, kommandon och befallningar till killarna. Man diskuterar inte och kommunicerar på samma sätt. Man pratar kanske inte om känslor utan det är mera var tyst, sätt dig ner, ät din mat. Och det blir ju också, så killarna drabbas ju också i stor utsträckning av att det ser ut på det här sättet.
No shit, Sherlock. Det är klart som fan att vi drabbas av pissiga och begränsande könsroller. Mm. Mm. Men vi drabbas ju också av att bli behandlade som om allt som har med adrenalin och testosteron, även om det hormonet beskylls för massa egenskaper som det inte har. Men alltså, om vi pratar om de här aggressiva, ta för sig, gå på, dominera, alla de här egenskaperna som vi har sån enorm nytta av när vi kämpar oss till högre löner och mer makt och världsherravälde. Så liksom alla de där egenskaperna som verkar enligt mig sitta ganska mycket i liksom manskroppen, en del av dem. Att vara längre, att vara större, att ha basröst och sådana där saker. Om det bara handlar om allting som kommer med det, massa positivt och massa negativt. Om det bara behandlas som att vi är dåligt uppfostrade, som att vi är en misslyckad social konstruktion, så blir det också svårt för oss att ta oss ur en dålig könsroll. Om man var lite mer lyhörd för att individer... snälla, lägg bort din snusdosa. För jag är en dampung, jag pallar inte prata när någon sitter och jonglerar med en snusdosa. Jag antar att det här blir dålig radio för att man inte såg det. Ja. Det var bara jag som såg det.
Det blev dålig radio. Men det är okej.
Men vi klipper bort det.
Fortsätt.
Nej, vi låter det vara kvar. För vi låter det
vara transparent.
Ja, men fattar du vad jag far efter? Att om man bara får höra håll käften och sitt still, så istället för jaha, du är en sån där unge, du behöver spela pingis eller du behöver få spela innebandy en stund till innan vi sätter oss med matten. Som jag ju upplever är ganska mycket ett killproblem. I alla fall när man är liten. Och som jag, min erfarenhet inte är, det finns ingenting i min kropp som går på att det där är en social konstruktion. Utan det verkar finnas egenskaper som kommer av att vara kille och som kommer av att vara tjej. Är det helt ute och cyklar eller?
Så det är klart att det finns ju vissa biologiska skillnader. Men att det i sig skulle behöva skapa ett visst beteende. Det är väl den kopplingen.
Så, du tror inte att det är större chans att man startar ett slagsmål om man är kille än om man är tjej?
Idag ser det ju ut så. Men liksom vad det exakt beror på är ju så svårt att skala bort det här.
Men du tror i ditt hjärta att det har med sociala konstruktioner att göra?
Ja, för att alltså annars så skulle det ju vara determinerat att alla killar betedde sig på det sättet. Och så är det ju inte. Och alla tjejer beter sig inte på samma sätt.
Nej, det måste det inte vara. Det stämmer inte. Det behöver inte vara determinerat. Det finns ju såklart jättestora avvikelser. Mm. Precis som att jag inte utesluter att det finns massor med tjejer som vill jobba på brandstationen. Men jag har svårt att tro att det är lika många. Det är det som är min poäng. Vi behöver inte fastna i det här.
Men det är inte jätteintressant.
Jag vill bara kolla.
Jag pratar hellre om det här än vilken bok jag läste senast.
Ja, okay.
Det är liksom viktiga politiska frågor.
Jag tycker att som kulturpolitiker att man ska kunna vilka böcker som är på pengar. Det tycker jag. Det tycker jag vi ska ha som kulturkonst.
Ja, jag får lov att ta ut lite kontanter, känner jag. För att jag använder bara kort hela
tiden.
Du
behöver inte ta ut dem. Dels så kan du få både mig och Carl. Vi har fickorna fulla. Ja, eller så kan du googla.
Ja, det är sådär i ståuppvärlden. Ni har pengar.
Ja, men om man säger så här då. Att säga att du är förskolepedagog. Mm. Och säger att du har 30 ungar att ta hand om. Och om du ska få en kille och sitta still och vara tyst, så räcker det att säga du, eller så är det man behöver göra är du, nu sätter den ner och är tyst, och så funkar det på honom. Och så har du en tjej och säger du det, så får du inte samma reaktion, eller du kanske till och med inte behöver säga det lika ofta till henne. Jag menar att är det inte så att man använder den tekniken på barnet som fungerar, och vissa tekniker kanske funkar bättre på pojkbarn än flickbarn.
Typ att man kan dra killarna i snoppen. Det är väldigt svårt med tjejerna.
Ja, det kan jag hålla med om.
Då sätter de sig ner i tysta.
Det ni är inne lite grann på, att man, alltså det handlar ju också om, jag tror att man ska se alla barn som individer. Vad behöver den här individen? Behöver just det här barnet vara ute och få springa av sig en liten stund? Ja, men då ska vi kunna ha den flexibiliteten, för då kommer det funka bättre i förskolegruppen eller i skolan. Mm. Och det är väl alltså när man tittar på hur det ser ut med killars betyg. Mm. Alltså att killar presterar ju sämre i alla ämnen. Och jag tror ju inte på något vis att det handlar om att killar inte är lika intelligenta som tjejer. Mm. Utan det handlar om just sociala strukturer, hur killarna är uppfostrade. Vad har vi för skolkultur? Hur bemöter vi killar? Mm. Jättemycket av det. Och att det finns, att liksom se det här som strukturer ger ju också en frihet. Att det är möjligt att förändra. Men då måste man ju också... Man måste våga liksom se varje barn. Så.
Men det fanns ju en tid då man pratade så om sexuell läggning också. Det här är strukturer, det här är ett resultat av hur vi har uppfört oss mot Gud eller hur vi har levt. Eller så där. Det är klart att man kan definiera det som frihet, men för den som känner sig fången i sitt eget humör, som om vi pratar om unga arga män till exempel, så är det ju miljontals som vittnar om att jag bara är arg, jag vet inte varför. Om vi accepterar det, eller om vi som jag då tror att ja, men det kommer nog av vilken kropp du har liksom råkat hamna i, så kunde vi prata om det generellt som problem. För man inte erkänner problem, så kommer man inte heller börja arbeta på lösningar. Och jag förstår ju det här att man ska se individer och inte bunta ihop folk utifrån kön eller etnicitet eller hudfärg eller något annat är ju såklart positivt. Men med det badvattnet så undrar jag ibland om inte man slänger ut lite kunskap om biologiska förklaringar på saker liksom.
Ja, nej, men det är väl lite grann att hålla på med liksom biologisk forskning för att hitta skillnader mellan män och kvinnor. Det har man ju hållit på med länge.
Det finns också jättemycket kunskap som inte är superpoppis just nu.
Ja, nej, men det är klart att man ska ta till sig nya forskningsrön. Och jag tänker att just hjärnforskning och, som du var inne på, liksom hormonfrågor. Alltså, det är mycket som man inte har kunnat... Alltså på 1800-talet när man skulle väga mäns och kvinnors hjärnor och den som
har
tyngst, eller titta när inte det, liksom, när inte männens hjärnor var tyngst, då fick man hitta på något annat. Nej, men det är vindlingarna i liksom hjärnans struktur som visar att männen är, alltså man, det är så mycket av den biologiska forskningen som har gått ut på att hitta argument för en orättvis världsordning. Och det är väl därför som jag kanske instinktivt vänder mig mot att leta efter saker i biologin och hitta skillnader mellan män och kvinnor. Vad är tanken att man ska använda med den kunskapen? Vad spelar det för roll om kvinnor och män är biologiskt olika?
Det som det spelar roll, det är att om man säger så här, innan alla fagottister är liksom, innan hälften av alla fagottister är kvinnor och hälften män, innan hälften av alla som jobbar brandstationen är hälften kvinnor, innan hälften av alla förskollärare är män, så har vi en stor djup orättvisa i samhället som fortsätter reproducera mer orättvisa. Det är härifrån våld och övergrepp kommer. Då kommer man leva i ett ständigt krig om samhällets ordning, som kanske gör att vi lägger energi på fel saker.
Ja,
vi kanske borde hålla på med vi kanske borde hålla på med asylrätt eller och se till så alla kommer på välfärdståget, istället för att räkna pinnar på polisstationen eller brandstationen. Det var jag tänkte. Men du, vet du vad? Vi ska slippa plåga dig om den här saken. Det var därför jag kom in i politiken. Nu sitter du i riksdagen. Du ställer upp inför nästa mandatperiod också. Ni är nästan det enda partiet som pratar om klassamhället fortfarande. Sossarna gör det ibland, men de har också tappat greppet om det mesta och är väl i stort sett bara populister. Och skulle väl bli ett gäng utmärkta lägervakter om det här var andra världskriget.
Oj, det var hårda ord.
Ja, känner du inte så? Du som är arg.
Alltså när man följer liksom Socialdemokraternas presskonferenser så känns det ju så. När man pratar med socialdemokratiska gräsrötter så känns det ju inte så, utan där är det ju många som har kvar sina värderingar. Så att jag hoppas fortfarande att de liksom ska komma tillbaka till vänstersidan och liksom till de grundläggande analyserna och se att det finns ett klassamhälle fortfarande.
Vad kan du förklara för oss hur klassamhället ser ut lite kort?
Nej, men det går ju fortfarande att se att vi har stora hälsoklyftor utifrån inkomst. När vi pratade tidigare om kultur, alltså kulturvanor. Vi tittar på, man ärver ju fortfarande sina föräldrars klass, så det är väldigt svårt att göra någonting annat än tidigare generationer. Att man pratade ju tidigare om klassresor, jag vet inte om det är ett bra uttryck. Men att välja sin egen väg utan att begränsas av samhällsstruktur är fortfarande svårt i Sverige. Även fast vi är ett sånt rikt land, vi är ett välfärdsland, så sitter många människor kvar i det som deras föräldrar har utifrån inkomst, utifrån utbildning. Och det syns på så många områden. Hälsa är ju väldigt, alltså tittar man på liksom livslängd, så kan det skilja sig oerhört mellan olika bostadsområden bara i en kommun. Och jag tycker att det är helt orimligt att det fortfarande ser ut så.
Och vad tänker ni göra åt det?
Ja, vi har ju väldigt många olika förslag. Det är
liksom
hela vår politik går ut på det här. Vi pratar ju mycket om att vi behöver omfördela mera resurser i samhället. Just för att ge alla människor samma möjlighet, samma start i livet. Och också se till att bryta ner en del av de här barriärerna.
Hur ska det gå till då?
Det är ju från många håll man behöver jobba. Så utbildning är ju en jätteviktig grund. Och så till att alla, om man ska titta vilka möjligheter man har att komma in i arbetslivet eller plugga vidare, så är ju grundskolan jätteviktig. Att man får med sig rätt kunskaper. Och då tror ju vi att vi behöver en mer likvärdig skola. Att det inte ska vara föräldrarna som ska sitta och läsa 10 skolors årsredovisning för att hitta liksom den stabilaste skolan med de högsta betygen och göra rätt val till sina barn, utan att vi ska kunna garantera att alla får liksom en schysst start. Men vi behöver också titta på olika bitar kring arbetsvillkor, lönevillkor. Det är ju så många olika saker.
Det är väl en kritik som vänsterpolitik har fått. Det du beskriver med friskolesystemet till exempel är ju att skolorna tävlar om vilken skola som ska bli bäst. Och om olika skolor tävlar, ja, då kommer det finnas någon skola som är bäst. Och då är det orättvist. Och mer rättvist skulle då vara om alla barn får gå på lika dåliga skolor. Ekonomisk rättvisa är att alla människor har lika dåligt ekonomiskt. Om en av i den här populationen helt plötsligt blir rik, ja, då får alla de andra blir de relativt fattiga. Om alla de andra går på lika dåliga skolor som de gick på innan, vad är då problemet med att några går på en bättre skola? Det där är väl liksom framåtdrift och tävlingsanda och så som behövs i ett samhälle för att skapa värde, eller?
Jag tror att det behöver inte vara ett problem att en skola eller en vårdcentral vill utvecklas och bli bättre. Det är väl jättebra.
Men då blir ju de andra relativt sämre.
Frågan är ju snarare, vad är det verkligen så att det här konkurrenssystemet gör att saker blir bättre? Får vi högre kvalitet? Om vi tittar till vården så är det ganska många som skulle säga att det är svårare att... Alltså fastän det poppar upp nya vårdcentraler överallt så är det inte säkert att man har en lika bra kontakt med vården idag som tidigare. Om man tittar på skolväsendet så ser vi att kunskapsresultaten har sjunkit under större perioden som vi haft friskolesystemet. Så att det är inte riktigt entydigt att den här tävlan faktiskt har gett bättre resultat generellt.
Men är problemet att man inte kan göra en klassresa, eller är problemet att de flesta har det för dåligt? Alltså vill man att det ska bli lättare för folk att göra en klassresa, eller vill man att det ska bli att folk har det bättre generellt? Vilket är, för du pratar om att det är svårt att göra en klassresa, och det kan det ju vara, men då kanske det är snarare liksom starta eget bidrag och sånt man ska fokusera på så att folk kan klättra. Eller?
Alltså starta eget bidrag kan ju vara jättebra för den som vill starta eget just. Mm. Men jag tänker att väldigt många av de klassiska arbetaryrkena har ju alldeles för dåliga villkor. Mm. Det finns ju människor som stormtrivs med att med det jobbet de har idag. Själva liksom jag vill ha det här yrket. Mm. Men jag kanske har delade turer, eller jag får hoppa in med kort varsel, jag får inte en fast anställning. Min arbetsgivare hyvlar min arbetstid, jag har ett kontrakt där det
vad
står
100, det?
Att man kanske har 100% och sen så säger arbetsgivaren, nej men nu har vi bara, vi har bara 80% för dig nu. Och är du liksom inte beredd att jobba 80%, ja men ta flack, då får du väl hitta någonting annat. Mm. Det är ett problem som har dykt upp. Det är ju det som är bekymrat, att inom vissa sektorer, vissa yrken så är arbetsvillkoren så himla dåliga.
Jag tänker att vi ska prata lite mer om kulturpolitik. Mm. Om Vänsterpartiet fick egen majoritet nu, vilka reformer? Fri entré på landets museer, är det något mer som skulle få fri entré?
Ja, vi har sagt att vi vill ha avgiftsfri kulturskola till exempel. Mm. Och vi har jobbat för att stötta kommunerna och sänka sina avgifter den här mandatperioden. Så då har vi kommit överens med regeringen om att satsa också statliga pengar till det, men vi har en ambition.
Ska ni liksom ta ett tydligare statligt grepp om kulturskolorna, eller ska ni öronmärka pengar till kommunerna?
Det handlar om att öronmärka pengar. Vi tycker att kommunerna fortsatt ska ta hand om kulturskolorna, men att det ska få...
Men det funkar det alla? Det är väl inget krav på att en kommun ska ha en kulturskola?
Nej, det är inte.
Finns men det någon det som
finns,
inte har
jag
det?
Jag tror att det finns 8 kommuner kanske, någonting sånt som inte har. Mm. Så att de allra flesta har musikskola eller kulturskola, de flesta har väl kulturskola nu. Och det har varit väldigt uppskattat att man har visat ett nationellt intresse, inte ta över men stötta och se till att det kommer lite extra resurser och att det blir uppmärksammat att det här är en viktig verksamhet.
Så att det kommer en stridström av unga som kan spela fagott från Skövde.
Ja.
Varför är det viktigt?
Ja, alltså det är väl viktigt att alla barn och ungdomar får ta del av kultur. Så, och att spela själv eller dansa eller spela teater eller teckna, att det ger människor ett mervärde. Så jag tänker att det är därför vi behöver kulturpolitik, för att verkligen hjälpa till att tillgängliggöra kulturen.
Carl, har du gått på musikskolan?
Jag gick och spelade piano när jag var liten, tror jag. Jag lärde mig inte så himla mycket, utan det jag lärde mig av var när jag gick hem sen och tittade på YouTube och lärde mig spela piano och gitarr på YouTube istället. För att jag hade en ganska oengagerad pianolärare som sa, men lär dig det här till nästa vecka. Och så kom man dit och sa, du kan inte riktigt öva på det till nästa vecka igen. Och det var ju för att det inte fanns så mycket lust i det. Och det var ju just det här kanske med att, ja, men vi spelar inte den låten jag ville lära mig, utan jag lärde mig Nalle Brum, eller vad de kunde heta.
Du kom aldrig till Rachmaninov?
Nej, jag kom ju aldrig riktigt till dem. Och det känns som att hade jag velat komma till dem, så hade jag nog gjort det. Kanske till och med på YouTube själv. Så jag vet inte om det är, för att har du en fagott, så kan du nog lära dig spela fagott utan fagottlärare till och med.
Ja, det är en intressant tanke. Att man istället skulle se till att alla fick datorer och kunde sitta hemma med YouTube.
Ja, och nästan alla har ju en smartphone.
Det är klart att, att en bra lärare har ju betydelse. Och där ser vi också att vi har satsat lite extra pengar just på att det ska bli flera kulturskolepedagoger. För att det är ett speciellt, det behövs en speciell utbildning. Det har inte funnits några år nu, så har det varit borttaget, och att det behövs komma komma den typen av utbildningar, och också att man får kanske en bredare, vi ser att många barn med funktionshinder, alltså de saknas i våra kulturskolor, kanske man också behöver kunna mera liksom specialpedagogik eller så för att se till att alla barn kan känna sig välkomna.
Har du själv gått i kulturskolan?
Ja, jag spelade blockflöjt.
Var det en sån som gick hela vägen med blockflöjt?
Nej, jag, när det blev för avancerat så slutade jag. När man skulle gå över till altflöjt eller tvärflöjt var ju de som blev riktigt duktiga. De fick gå till över till tvärflöjt.
Men barockflöjten, väldigt få tog i barockflöjten.
Och idag är de miljonärer.
Ja, de har ju en helt särställning.
Nej, men det var väl lite så. Man var tvungen att börja med blockflöjt. Så jag tror att hade jag fått börja med piano, då hade jag kanske fortsatt. Lite som det var så lång väg innan man fick.
Så är det ju för mig. Jag är ju född 75. Du är lite yngre än vad jag är. 80. För oss var det så, men för er var det inte så. Ni var inte tvungna att flöjta i flera år, va?
Nej, vi, klassen över mig var tvungna att spela tvärflöjt allihopa. Men vi var de som första fria generationen som slapp.
Men jag tror att det där var en ohelig korrupt allians med de lokala musikaffärerna, tror jag. Man bara, hur fan kan det ligga en musikaffär här? Jo, just det, för att lagen säger att alla unga ska komma och köpa en blockflöjt i årskurs 3. Ja. Det är halva deras årsomsättning.
Min musiklärare ägde musikaffären.
Är det sant? Vilken jävel. Är det i Skultuna nu?
Nej, det är morgongåva.
I Grums fanns det ju en trafikpolis som gjorde så här flygande kontroller och anmärkte på att man hade trasiga positionsljus och sånt där. Han ägde Mekonomen. Han sålde alltså hela glödlampor till bilen. Kan ni googla själva, det är helt sant.
Det är fantastiskt.
Varför är kultur viktigt? Hur hänger det ihop med vårt demokratiska system?
Alltså jag tänker att kulturen ger oss flera uttryckssätt. Alltså att kunna uttrycka sig och ta plats. Uttrycka både tankar och känslor, att det är en del också av demokratin. Att finnas med i det offentliga samtalet på olika sätt. Man behöver inte gå med i ett ungdomsförbund som jag gjorde. Man kanske vill uttrycka sig på ett annat sätt. Och att det också handlar om att folk lyssnar på en och att man får känna sig
riktig. Pratar du om Linda Pirarna? Eller vad? Ja, alltså man, är det spoken word-protester?
Det behöver inte vara. Nej, men det behöver inte vara just att man har liksom ett politiskt uttryck i sin liksom kulturutövning. Nej. Utan mer att man får uttrycka sig. Att det i sig ger också en känsla av att vara en del av samhället.
Men det här är ju en grundlagsskyddad rättighet som vi alla har. Varför ska vi hålla på med politiken? Det ni gör, det är att ni bestämmer om budgeten och så stiftar ni lagar. Varför ska något av det där ha att göra med min uttrycksfrihet? Jag kan väl spela gitarr för folk på gatan eller på en teater om jag vill, utan att ni lägger er i det. Varför ska ni lägga er i det?
Nej, men det behöver vi väl inte lägga oss i om du spelar gitarr.
Men det är det som är kulturpolitik, att lägga sig i kultur.
Nej, men det håller jag nog inte riktigt med om att vi behöver lägga oss i, utan att kulturpolitiken handlar om att skapa möjligheter och förutsättningar. Kanske delvis också skapa en infrastruktur som inte skulle komma till stånd annars. Men att folk, alltså även om vi ströp alla kulturbidragen, så skulle ju folk hålla på med kultur.
Exakt, det är precis det jag menar. Men om ni ströp hela polisbudgeten så skulle polisverksamheten och upphöra. Så i det ena fallet så behövs det.
Alltså skulle folk skapa egna sådana här områdes egna, heter det?
Jo, fast det är inte så viktigt. Medborgargarden. Gitarrister är inte jätteviktigt. Eller hur många färre skulle spela gitarr och fagott om... Av folk som verkligen vill hålla på med fagott, är det en betydande andel som skulle inte hålla på med det de håller på med? Alltså teater eller sådär?
Alltså jag tror att om vi inte hade kulturskolorna till exempel, så skulle ju mycket färre barn och ungdomar komma in i liksom, kulturliv. Om vi inte hade estetiska ämnen i skolan, så skulle mycket färre barn, ungdomar upptäcka den världen överhuvudtaget, för att man kanske inte har det hemma, eller det finns inte, det finns liksom ingen kör eller teatergrupp i området där man bor, och att vi behöver, om, alltså, om man som politiker tycker att kultur är viktigt för människor, precis som man tycker att utbildning är viktigt eller man tycker vård är viktigt, så vill man att så många, alltså som vänsterpartist i alla fall, så vill jag liksom att kulturen ska kunna vara öppen för alla och nå så många som möjligt.
Jag förstår nog inte riktigt, vad är det som gör att det är viktigt med en bra kulturpolitik? Jag fattar om du säger att kulturskolan är viktig. Det verkar också i ditt resonemang som att det har något att göra med social rörlighet. Har man inte fått chansen att hålla på med det här hemma, föräldrarna kanske inte spelar eller sådär, så är det en väg in, alltså att flytta sig socialt. Det kan jag fatta. Men sen vad det gäller liksom, alltså det handlar, bidrag till teatrar och sånt där.
Jag tänker inte att det handlar inte bara om att, alltså, så menar jag nog inte, att röra sig socialt, utan att upptäcka nya saker om världen och om sig själv. Att kulturen ändå är, alltså att uppleva kultur eller att utöva kultur på olika sätt ger människor ett värde. Mm. Och att jag tror också att det utvecklas, att ett kulturrikt samhälle utvecklas och utmanas, och att det är viktigt i sig, att kulturen liksom skapar förändring, och den ska vi inte styra politiskt vad den förändringen innebär, men att det finns, att många människor uttrycker sig på olika sätt är positivt i en demokrati, och man vill då att så många människor som möjligt ska delta i det samtalet, då kan det behövas kulturpolitik för att öppna dörrar, för att sänka trösklar, för att liksom möjliggöra för flera att ta del av kultur, upptäcka kultur och utöva kultur.
Men också styra lite så de inte bara håller på med vit maktmusik eller dödsmetall. Eller...
Ja, det tycker jag inte vi ska styra politiskt på något vis, utan man får väl som privat individ ha sina liksom egna...
Men skulle en föreställning som handlar om, alltså, så här, vit maktförespråkare, de skulle inte kunna få kommunalt stöd för det väl?
Alltså det ska i alla fall inte vara politiker som ska fatta det beslutet.
Okay.
Jag vet inte om man skulle skriva det i sin liksom ansökan heller. Så jag tror att det har säkert anordnats liksom konserter med vit maktinnehåll för liksom kommunala arrangörsstödspengar. Mm. Så. Och det ska vi nog inte vara inne och peta i. Så att säga att det ska bara vara en viss liksom åsikt som ska få höras för att man ska få ett bidrag, då är vi liksom inne och petar i den konstnärliga friheten.
Mm.
Så det ska politikerna hålla sig borta ifrån.
Har du fått kulturstöd någon gång, Carl?
Jag har aldrig fått något kulturstöd, utan jag började med att sommarjobba en sommar, sparade alla pengar, flyttade till Stockholm och började köra stand-up på små klubbar och jobbade mig uppåt till att ha det som mitt jobb. Och den vägen att liksom behöva lära sig och göra YouTube-klipp för att synas och lära sig och photoshoppa sina egna affischer och hålla på, den vägen skulle jag aldrig vilja vara utan. Att jag skulle aldrig vilja ha de här, ja men så här är x antal 100 000 eller någonting för och nu kan du starta med det här. Utan den här startsträckan och det här tragglandet och kämpandet är högst nödvändigt för att jag ska vara där jag är idag och kunna veta hur jag har tagit mig hit liksom. Tror du att vilken väg tror du är bäst till någon form av om man vill ha kommersiell framgång eller vad man vill göra?
Jag tror att det är bra att det finns många vägar och att olika människor kan behöva olika mycket stöd.
Mm.
Man har väl olika mycket drivkraft, olika liksom ork, olika förutsättningar. Så det är väl bra om det finns många vägar fram.
Mm.
Men det är klart att ta den vägen. Du säger att du har fått jättemycket erfarenheter och lärt dig mycket på vägen. Det är ju värdefullt, absolut. Men jag tror att i en del sammanhang kan man behöva en lite mera uppmuntran. Eller liksom att man... att det är någon som ser den och säger, men titta här, den här vägen kan du gå. Du har den här talangen, titta här. Om man inte har kontakter, man vet inte vad man ska vända sig, att det finns liksom någon som kan putta på lite.
Vi ståuppkomiker har nu en tendens att vara lite så här tokliberala, eftersom vi tänker, men vi gör ju saker som folk vill komma och kolla på. Jaha, så ni menar att om vi börjar göra saker som folk inte vill komma och kolla på, då kan vi få plocka pengar ur burken, liksom, ur statskassan för att hålla på med det. Det är inte alltid den här logiken är helt tydlig. för en själv, för att ja, vi håller ju på med fulkultur eller underhållning, eller alltså lättillgänglig underhållning som folk vet om att de vill ha och som de vet om att de är beredda att betala för. Det är klart man kan tänka ibland när det kommer någon, jag har bott i Sunne till exempel, som är en liten ort i Värmland, och här Riksteatern kommit dit med någon klassiker, och det är bara bibliotekarien och läkarens fru som går och kollar på det där allihopa i Stockholm och tycker det är så härligt att vi har det här. Det kostar 1 miljard att skicka runt en gammal klassiker som ingen jävel vill se, och så tänker man, vad fan, jag får betala min egen lön och ta mina egna risker och hyra mina egna teatrar bara för att jag gör grejer som folk vill se. Jag kan uppleva att det där är orättvist ibland. Kan du förstå det?
Ja, men kanske att när du började att du hade behövt lite kulturstöd, och att om du hade velat ordnat en stand-up-kväll i Sunne, att du hade kunnat höra av dig till kommunen och säga, hej, jag ska hyra en lokal, jag ska göra det här. Mm. Skulle jag kunna få ett bidrag? Mm. Då tror du inte att du skulle ha fått det för att du höll på med stand-up-komik?
Ja, nej, det tror jag inte att de tycker ligger i deras uppdrag. Och jag tror att,
då är det kanske lite liksom smalt hur man har formulerat, för det är ju ändå... Ja.
Men sen om man skulle säga att han får det där bidraget, vad är det då som ska göra att nästa gång han ska anordna en stand-up-kväll? Så går han inte och söker om ett bidrag igen. Att om han är så här, okej, okay, jag behöver det här startkapitalet, hur ska jag få ihop dem till min ståuppkväll? Då vet han ju helt plötsligt hur han gör den grejen också. Så att han lär sig någonting på vägen till den här ståuppkvällen och behöver alltså inget, alltså att han tvingas in i det hörnet att säga, men nu får du lösa det här på något sätt. Så att det gynnar honom mer i längden kanske, än att om han skulle få, ja, men här är pengar från kommunen, gör den här stupkvällen. Men sen när han har gjort stupkvällen så är han tillbaka på noll igen. För han vet inte hur man gör en stupkväll utan kommunalt stöd.
Ja, jag förstår vad ni är ute efter. Ja, nej, men jag tror väl att det är bra att det finns turnéerna som kommer ut. Sen är det väl bra om det är sånt som folk vill se. Men också att man kanske försöker nå en annan publik än liksom bibliotekarierna, som du säger. Och att man jobbar på det. En del av liksom tanken med kulturstödet är ju att det ska gå till kultur som inte är kommersiellt gångbar på samma sätt.
Som i mina ord betyder folk inte vill ha och inte vill köpa för.
Jag tänker att det också är...
Om vi delar upp restauranger i restauranger som säljer mat till folk som vill köpa den, och i restauranger som kan få folk att hämta mat om de gör bort den gratis... Det är svårt att inte lägga värderingar i det.
Ja, nej, men jag är med på vad ni menar. Men jag tror också att genom att... Alltså, en del saker är nya. De är liksom... Man vet inte riktigt vad det är. Stå upp... Alltså, folk känner till konceptet och vet vad det innebär. Man är övertygad om att det kommer bli bra när man går dit. Medan en del uttryck, konstnärliga uttryck, är nya. De kanske har en lite liksom smalare publik. Men att de är ändå på
något vis... Menar du att ståuppkomiker har tjocka människor i publiken?
Det är exakt det du säger.
Nej, men att det ändå kan finnas en poäng i att det finns liksom en bredd av olika konstnärliga former och uttryck. Att kulturen liksom är bred så. Och att då är det bra att det finns ändå stöd för det på olika sätt. Men exakt liksom var gränsen går. Ja, men du kan tjäna så mycket pengar på egen hand så du får inget, eller kan inte dansa liksom jazzdans istället för den här svåra nya moderna dansen så folk kommer och tittar. Men det är väl också en del av att inte styra så mycket, är också att säga att inte värdera olika former och säga att nej, men det där vill väl ingen ha.
Jag tänker att vi ska lägga de sista 3 minuterna och prata om public service. Varför behövs public service?
Ja, det är ju liksom allmänhetens, folkets tv-kanaler så, som ska vara tillgängliga för alla och kunna erbjuda ett brett utbud och både vara granskare av makten, att vara så obundna som möjligt, att inte liksom lyda under vinstintressen på samma sätt som ett kommersiellt bolag, att kunna styras av andra principer.
Om man vänder på det där med att inte styras av vinstintressen, så kan man ju också säga att de har ju hur mycket pengar som helst eftersom de inte behöver lyckas med det de gör. Och det kan ju vara väldigt tuff konkurrens för de fria mediehusen som ska konkurrera med den där fria tv-kanalen, om man säger så, reklamfinansierade. Finns det något problem med det, tänker du?
Jag tänker att man har då lite olika uppdrag. Att det är ganska tydligt att public service har ett annat uppdrag också. Att producera en annan typ av tv som inte de kommersiella kanalerna behöver göra.
Så Melodifestivalen är väsensskilt från till exempel Talang? Eller?
Det kanske inte är på det sättet. Om man tittar på varje enskilt program så kanske det inte ser ut på det sättet. Men jag tänker att uppdraget som public service har i stort skiljer sig. Och att man gör också, man har mera, alltså man tittar på utbildningsinsatser genom UR eller man tittar på alltså nyheter när man ska vara tillgänglig. Bara ett exempel här nu med hur man tittar på branden som var nu här i Västmanland. Det brinner ju ofta hos oss tyvärr. Mm. Och att då har ju P4-kanalerna till exempel har ju ett uppdrag då att informera om vad som händer på ett annat sätt. Ingen betalvägg utan man har liksom ett uppdrag att verkligen vara uppdaterad och informera och ha liksom den beredskapen. Så att det ser ju väldigt olika ut vad tanken är att man ska...
Men det är intressant. Är det kanske där public service liksom legitimitet ligger i framtiden? Alltså att bevaka det lokala. För det är ju Kanal 5 kommer ju aldrig någonsin ha en människa en helikopter.
Ja, men det är en viktig del. Absolut en viktig del.
Mm. Intressant.
Ni vill ha fler fria graffitiväggar. Det är jag intresserad av att höra om. Varför ni vill ha det och hur ni tänker där.
Ja, det har väl varit utifrån att det har en konstform som kanske var lite styrmodigt behandlad och liksom kopplats ihop med skadegörelse och klotter och att man aktivt på många håll i landet har haft så här anti-graffiti policies och man har liksom stängt ner verksamheter som har haft den inriktningen att nolltolerans policy på fritidsgårdar och man har liksom slagit ner och då har vi sett att men här, vi behöver behandla alla konstformer likadant och inte lägga liksom den typen av politiska värderingar. Och att möjliggöra för graffitikonst kan vara ett sätt att man till exempel upplåter väggar.
Men graffitikonst är väl i stort sett, ja, men i alla fall till 95%, nystulen sprayburk på busshållplats?
Nej, jag tror inte det. Men för det här är ju någonting annat då som vi pratar om, som inte är skadegörelse utan att det är att man får måla fritt på lagliga väggar. Mm. Och så ska man ju inte ha stulit sin färg naturligtvis utan man ska ha köpt den. Så.
Men tror du att det minskar, att det är många som inte vill måla på en vanlig hyreshusvägg eller ett hässeltåg? Och att de gör det bara på grund av att det inte finns någon annan väg att måla på?
Nej, men det har man ju utvärderat. Alltså att det är ju inte så att den olagliga, det finns inte, man kan inte säga att det rakt av att men då försvinner allt olagligt klotter eller så. Utan att det är ju att upplåta yta åt de som vill göra lagliga målningar.
Mm. Har tagit mycket av din tid och är glada för att vi har fått det. Jag hoppas att du också tycker att du har fått komma till
uttryck. Jag skäms lite för att jag inte hade något bra svar på de här bok- och filmfrågorna.
Nej, det var hemma och vässa dig.
Jag måste vässa mig på det.
4 september är det val. Så jag avslutar alla meningar med nu för tiden. Tycker ni hästarna bajsar på gatan? 4 september är det val. Man kan avsluta alla meningar med det.
9 september.
9 september, ja. Är det
9 september. Har du sagt fel i alla avsnitt?
Nej, det är Sverigedemokraterna som har sagt fel. Antagligen. De vet inte när det var.
Ja, men jag tycker det är så jävla roligt
det
där.
Får vi spurta sista dagarna när de har lagt ner?
Ja, precis.
Det har regnat jättemycket. Folk har varit tvungna att avbryta sin utefika och gå in. 9 september är det val. Ja, men vad ska ni ändra värdet i retrospekt? Eller vad? Men ändå lite catchy sätt att avsluta en mening på. 9 september är det val.
Absolut.
Men vi har ju en förstagångsväljare i studion. Mm. Det är ju inte du eller jag, utan det är ju Lill-Kalle. Mm. Har du någon snabb hisspitch på 45 sekunder där du knuffar honom över kanten och gör vänsterpartist av honom?
Nej, men jag tyckte du hade en bra ingång där från början. Ska jag vara snäll eller smart? Och jag sa att det hör ju ihop.
Mm.
Att liksom se att det här med att satsa på gemensamma projekt och gemensam välfärd är ju både smart och snällt. För att det är ju någonting som alla tjänar på.
Mm. Okej. Okay. Jag hör vad du säger.
Mm. Är du vänsterpartist eller?
Inte,
lyckades du?
Inte aktivt. Nej, inte just nu. Men det kan komma under dagen.
Hörrni, innan vi säger hej då så ska ni komma hit och tränga oss vid min mix. Så ska vi ta en bild tillsammans. Kom, den här bilden kommer ni hitta på Synfält framåt. .se. Ni kan vi ha i Facebook-sida. Ni hittar mig, Appelstoffe, på Instagram. Och ja, men nu har du ju pinna djävulen i vägen. Det här blev fan en bra bild att smälla av en liten så.
Åh jävla, proffsigt.
Hörrni, ungdomar, Vasiliki Soplaki, tack så hemskt mycket för din tid. Kalle, tack, fan vad gullig du var som hoppar in.
Ingen fara.
Vi hörs nästa vecka.
Gör vi. Hejdå. Puss och kram. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army.